Vilken förmån för oss att få vara med på den här kvällen. Få känna lite hjärtslaget av vad Gud gör i den här kyrkan. För det här blir ju verkligen det, ett uttryck. Vet, när Gud verkar så tar det sig uttryck i tacksamhet. Och underbara texter, underbart att få en del. Jag vill också säga ett jättestort tack Stefan och Marina och hela församlingen för att Patrik och jag och våra två barn får vara här den här helgen tillsammans med er. Vi var här för 2 år sedan och under de här 2 åren så har vi bara fått lära känna varandra ännu mera. Och när vi kom hit igår så kände vi verkligen att vi fick komma hem, liksom borta men hemma, till familjen, till släkten i Finland. Vilket vi är otroligt glada för, att få stå tillsammans och få följa den historia och få uppmuntra varandra, be för varandra och följa varandra. Så vi ser verkligen fram emot de här dagarna, både mötet med varandra men framförallt för... Vi tror att Gud ska göra mycket i våra liv under de här dagarna, har redan börjat. Och vi har redan hållit på länge en sån här kväll, men vad skulle vara bättre för oss än att få vara här just nu? Vi kan ibland sitta av långa middagar tillsammans. Vi kan kolla på liksom en sån här, kanske en box med en serie som vi bara följer avsnitt efter avsnitt. Vi kan göra många saker under väldigt lång tid. Och hur kan man bättre tillbringa en långfredag egentligen än att få vara på EC14 tillsammans? Få vara med på skivrelease, få lovsjunga Gud och också få läsa ordet tillsammans. Jag ska bara hålla på så där 1,5 timme eller någonting nu, så ni behöver inte bli nervösa. Men till vardags, lite kort, så arbetar Patrik och jag som pastorer med i pastorsteamet tillsammans med Magnus och Gunilla Persson och flera andra i United i Malmö. Har varit en del av det arbetet sedan det startade för lite drygt 14 år sedan och är oerhört tacksamma för att få vara med, berörda av vad Gud gör och förväntansfulla inför framtiden. Men låt oss gå till dagens text. Vi har egentligen redan läst den idag. Ni kommer få hjälp med att lära er den här korta bibeltexten som jag skulle utgå från idag utan till, för den finns nämligen med på CD:n. Så den kan du memorera, den kan du sjunga, den kan du lära dig. För om du får med dig det här budskapet kommer du ha med dig en otroligt viktig grund för resten av ditt kristna liv faktiskt. Gå med mig till Romarbrevet 11 och vers 36. Av honom, genom honom och till honom är allting. Honom tillhör äran i evigheter. Amen. Jag skulle vilja använda den här korta versen för att på ett sätt summera lite vad den kristna tron handlar om. Idag så är det långfredag. Vi firar att Jesus dog och uppstod för vår skull. Och vi fick höra en fantastisk predikan igår också om när vi fick bli påminna om att frälsningen är inget vi kan förtjäna eller prestera. Det är bara på grund av en, Jesus. Men man kan ju ändå fråga sig i allmänhet, men inte minst nu så här i påsk. Vad är egentligen frälsning? Varför behövde Jesus dö på korset? Och ännu mer, om han nu gjorde det, vad har det egentligen med dig och mig att göra? Vi som lever nu, så mer än 2000 år senare. Du vet, jag har många gånger försökt presentera evangeliet för människor som en slags lösning på ett problem som de inte vet att de har. Du vet, så här, när man kommer och säger till någon så här, Jesus är svaret. Så bara, ja, men vad är frågan? Liksom. Eller Jesus kan frälsa dig. Ja, vad bra. Från vad då? Liksom. Eller kanske extra nu påsk, bara Jesus dog för dig. Och vi säger det med verkligen sån här tacksamhet. Och folk tittar ibland på en och säger, ja, men vad synd för honom. Men vad har det med mig att göra? Vad fint liksom. Det var ungefär lite som för ungefär 9 år sedan när jag var gravid med vårt första barn Tilda. Så går man på så här kontroller hos barnmorskan. Och någon av de här första kontrollerna som jag var på så frågar den här barnmorskan mig, Sara, vill du ha järntabletter? Och liksom ganska spontan reaktion på det var, nej tack. Alltså jag har hört att det smakar illa och det liksom, man blir hård i magen. Och jag alltid tänkte, liksom, varför skulle man vilja ha det? Liksom? Saltlakis eller något, det är ju en annan sak. Men vill du ha järntabletter? Nej. Men så började hon ställa lite andra frågor till mig. Hur mår du? Liksom? Är du extra trött? Ja, verkligen. Och är det lite det ena eller andra? Och jag hade bingo på allt hon frågade. Och så tog hon lite värden och så sa hon, de här symptomen du har, det beror på att du har järnbrist. Vill du ha järntabletter?
Ja tack, sa jag.
För det kom ett helt annat ljus när jag förstod vad som var mitt problem. När hon erbjöd mig en lösning. Vet, vi tror att, och Bibeln talar om att evangelium är goda nyheter. Men det är först i ljuset av de dåliga nyheterna som de goda nyheterna får en mening. Och det som sker nu under påsken är det centrala i hela den kristna berättelsen. Men vi kan ibland ha lite svårt att ta till oss det som har skett. Och jag tror att det kan bero lite på att vi har tappat bort våran berättelse. Alltså, vad kommer det här in i våran liksom, tid, i våran story som vi är en del av? Det här med att Jesus har dött för oss. Vad är det för berättelse egentligen? Vad är det som har hänt och hur kommer det att sluta? Du vet, när man ibland tappar lite kontexten av någonting. Det är ungefär som när har du hoppat in mitt i en tv-serie någon gång. Jag gjorde det för ett tag sedan, för att jag hade flera vänner som följde en och samma serie. Och alla talar om den här serien. Den är så spännande och det är så mycket som händer hela tiden. Och till slut tänkte jag, okej, jag får väl kolla på ett sånt där avsnitt. Och jag bara satte mig ikväll. Jag fattar ingenting. Vem är hon? Varför gör han så? Vad är det som har hänt egentligen? Varför håller de på? Alltså, du vet, jag hade 1000 frågor. Jag fick ingen liksom, kontext i det här. Så jag bara kände, varför säger de att det här är så bra? Jag lägger ner liksom. Och så gick jag till mina vänner och sa, du, den där serien, jag fattar ingenting. Så det var nog inget för mig. Du måste se det från början, säger de. Så de är helt på sig. Bara se till att jag får tag på en box med liksom alla avsnitt i följd. Och så tittar jag på första avsnittet och så bara, oj. Var det det som hade hänt? Är det här de försöker lösa? Jag fattade inte vad som var problemet, vad som hade hänt och vad de försökte uppnå. Och helt plötsligt så var jag fast och var tvungen att se hela boxen. Du vet, om vi tittar på våra liv. Varje kontext, varje sammanhang har en typ av berättelse, skulle man kunna säga. För man, när man tittar på livet och ska man lite så hårdrad och göra lite kortfattat, så skulle man kunna säga att nästan alla typer av berättelser har 4 delar. Den första delen handlar om, vem är jag? Varifrån kommer jag? Var hittar jag mitt värde någonstans? Den andra delen i alla våra berättelser, vem vi än är och vad vi än tror på, det handlar lite om, vad är det som har gått fel? Vad är det som är mitt problem? Varför är jag inte riktigt där jag vill att jag ska vara? Vad är det egentligen som är mitt problem? Den tredje delen i våra berättelser handlar om, vad är det jag tror är lösningen på det problemet för att jag ska uppnå drömlivet och bli lycklig? Hänger ni med? Alltså, det är ungefär, alla har en sån typ av berättelse. Och där man någonstans börjar med, varifrån kommer vi? Vad är vårt värde, identitet? Vad är det egentligen som har gått fel med världen, med mig? Var kan jag hitta lösning på det för att uppnå drömmen, målet och bli lycklig? För ett antal 100 år sedan så hade alla sådana berättelser någon slags gudomlig kraft i centrum. Där vi människor skulle försöka förhålla oss till det för att få ett bra liv. Tittar man idag så har vi väldigt mycket oss själva av den berättelsen. För du märkt när du ska berätta en berättelse, eller om du kanske går på bio och ska se en film. Så precis i början av den här berättelsen så brukar man ofta presentera huvudpersonen. Det är liksom, du sitter där med dina popcorn och din dricka och så börjar det spelas upp och så kanske du ser någon person vakna upp, komma in med sin, hälla upp sitt kaffe, lägga fram tidningen och någonstans börjar du ana att nu håller vi på att presenteras för vem den här filmen handlar om. Då kan man fråga sig, vilken berättelse är du och jag en del av? Och vem är det som är huvudpersonen i den berättelsen? För Bibeln, det är egentligen en lång berättelse. En frälsningsberättelse som faktiskt erbjuder oss svar på de här frågorna om livet. Man skulle kunna säga att den erbjuder oss svar på varifrån vi kommer, vad det egentligen som har gått fel, vad som är lösningen och vad som är vårt hopp. Kortfattat så brukar man säga att Bibeln har 4 akter. Det handlar om skapelse, det handlar om fall, hur vi vänder oss bort ifrån Gud. Det handlar om försoning, hur Gud griper in i vår värld för att rädda oss. Och det handlar om förnyelse, hur Gud håller på att ställa allting till rätta. Det är egentligen den kristna tron. Och jag skulle vilja hjälpa dig, vi ska ta några korta minuter, jag ska inte hålla på 1,5 timme, jag lovar. Men för att bara hjälpa oss att se, varför är det här så centralt, det som Jesus har gjort för oss på korset? Och vad har det med mig att göra? Om vi bara börjar med den första akten i Bibeln som handlar om skapelse och som var precis som vi läste i den här texten alldeles nyss. Av honom är allting. Vår berättelse kommer från Gud. Och berättelsen, eller huvudpersonen i den berättelsen, är också just Gud. Du vet, första versen liksom i Bibeln, den börjar: i begynnelsen skapade Gud. I engelska Bibeln så är det in the beginning God. Alltså Gud fanns långt före någonting annat fanns. Det är så berättelsen börjar. Och vi får vara en del av Guds berättelse. Den stora berättelsen om Gud. Du vet, Gud har ingen början, han har inget slut, han har alltid funnits, kan inte försvinna, för han är. Han är definitionen av att vara. Gud är oberoende, har inga behov utanför sig själv. Men allt annat är fullständigt beroende av honom. Allt som är skapat är i jämförelse med Gud ingenting. Gud är konstant, han är densamme igår, idag, till evig tid. Du vet, Gud kan inte ens utvecklas och bli bättre. För Gud är definitionen av det som är perfekt. Det som är vackert, det som är allt dyrbart som du bara kan tänka dig. Av skönhet, av godhet, av kärlek, av frid, av liv. Allt det är Gud. Så Gud kan liksom inte gå på en sån här kurs där han ska liksom fixa till lite och bli lite bättre, utan Gud är. Och det är källan till allt gott och allt ljus. Det är vår Gud. Det var precis det som vi också sjöng förut, som är i de några verser tidigare där i Romarbrevet 11:33. Då utbrister Paulus här: oh, vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud. Det är liksom, hade det varit skrivet idag så hade det säkert stått: wow! Alltså oj, det är ju helt, det går inte att greppa vilket djup, vilken höjd, vilken rikedom den Gud som vi tillhör. Och det är där som vi behöver förstå att det är så det börjar. Det, vet du vad, det är det som är så underbart goda nyheter för oss, att det börjar inte med dig och mig i det vi känner lite att vi kämpar med oss själva. Vi får inte riktigt till livet, får inte riktigt till vårt kristna liv, och vi liksom, så kan vi veta att där är inte ursprunget. Det börjar inte med dig och mig i våran kamp och våra olika dåliga självförtroenden och olika saker som vi kanske jämför oss med andra och håller på. Utan det finns ett annat ursprung som bara är ljus, som bara är gott, som är allting. Det är Gud. Och den guden har skapat oss för gemenskap med honom. Men ganska snabbt så kliver i Bibeln in i andra akten. Har du märkt att den första akten är väldigt kort? Det är liksom, vi får ett hopp, vi får liksom en smak på att någonting börjar fantastiskt underbart bra. Men väldigt snabbt går vi in i andra akten som kallas för fallet. Vi vänder oss bort från Gud. Och bara häng med kort till vad som händer där i första Mosebok 3. Men ormen var listigare än alla markens djur som Herren Gud hade gjort. Han sa till kvinnan: har Gud verkligen sagt, ni får inte äta av alla träd i lustgården? Kvinnan svarade ormen: vi får äta av frukten från träden i lustgården, men om frukten på det träd som står mitt i lustgården har Gud sagt, ät inte av den och rör inte vid den, till då kommer ni dö. Då sa ormen till kvinnan: ni ska visst inte dö, men Gud vet att den dag ni äter av den ska era ögon öppnas så att ni blir som Gud med kunskap om gott och ont. Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat, trädet var lockande eftersom man fick förstånd av det. Hon tog av frukten och åt. Vad var det som hände här egentligen? Vet du, de här lite frågorna som ormen kommer, känner man igen ganska mycket. Han jobbar ungefär på samma sätt fortfarande. Första frågan är: har Gud verkligen sagt? Jag börjar så in tvivel om den här berättelsen som vi får vara en del av. Att det finns en Gud som är källan till allt gott som bara finns och som är allt vi behöver. Har Gud verkligen sagt? Va? Har han sagt att ni inte får äta av något av de här träden som finns här? Det hade han ju inte sagt. Utan han har sagt: allt ni behöver har ni här hos mig. Det är det ni är skapade för. Men det är precis samma grejer som vi liksom får höra hela tiden. Men kom igen. Hallå, vi lever på 2014. Skulle det vara så att liksom leva för Gud, för hans ära? Kom igen. Skulle det vara livet? Skulle det göra dig lycklig? Att stå här med upplyfta händer och säga: Gud, jag ger dig mitt allt. Kom igen. Vi är väl liksom, tiden har väl utvecklats lite sedan dess, eller? Har Gud verkligen sagt att vi kan lita på det? Att det är sant? Att det finns en källa av allt hopp underbart som vi kan tänka oss? Så kommer nästa grej. Ni ska visst inte dö. Så kommer det in lögner om konsekvenser. Och så slutar de med. Ni ska bli som Gud. Han bara vet att ni kan själva bli som Gud. Varför ska ni leva för Gud och hans ära med honom i centrum när ni kan själva bli som Gud? Och nu hör du hur det verkligen börjar närma sig våran tid. Alltså Gud, vem vet bättre än du själv? Lyssna till ditt hjärta. Alltså gå lite på din magkänsla. Känns det bra för dig så är det bra för dig. Och du kan själv ta saken i egna händer. Och jag håller med, det låter fruktansvärt bra. Men det är nästan lite som att Gud ibland knackar på och säger så här. Hur tycker ni att det går? Alltså det är där vi också kan få vakna upp. Vi kan tycka att det låter så bra. Varför? För vi har tappat perspektivet. Vad var det som hände här? Att de så snabbt tappade liksom sin story av vad de var en del av. Jo, för de tappade perspektivet av vem Gud är. Tappade perspektivet av att det inte är liksom en gammal farbror på månen som sitter och liksom pekar. Utan det är källan till allt liv, ljuvligt, godhet, frid, ljus, hopp. Allt vi kan tänka oss. Den guden hade satt dem där och bara sagt, ni är skapade för mig, att jag vill bara fylla er. Mitt livet för er handlar inte om ni ska göra för mig, utan handlar om att jag vill bara fylla på hela tiden med allt mitt goda till er. Och så kommer någon liten orm och säger, skulle det vara något att ha? Ni kan ju vara er egen källa. Hör du skillnaden? Vi har en kraftstation. Det är som att veta att liksom, du lever med bredband och allt vad det är som är bara helt så uppkoppling i hjärnet. Så bara, nej, du kan få en liten telefonjack här. Åh, det låter helt fantastiskt. Så bara ta lite vatten. Där hade du säkert också velat ha. Men jag är ledsen. Nu var det jag som hade en flaska. Du kan få smaka sen. Faktum är att det här är egentligen det som är vårt problem. Det var deras problem då, det är det som är vårt problem nu. Att vi har massa andra saker som vi kämpar med, men själva problemet, så som Bibeln beskriver det, går egentligen tillbaka hela tiden till att vi har bytt ut skaparen mot det skapade. Att vi förgäves försöker finna vår mening, vår glädje, vår tillfredsställelse, vårt hopp i allt annat än Gud. Och Paulus försöker liksom sammanfatta det lite kort i Romarbrevet 1. Där han skriver så här, fastän de kände till Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar. Så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. De påstod att de var visa, men de blev dårar. De bytte ut den odödlige Gudens härlighet. Är det väl ingenting att ha? De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade istället för skaparen. Du vet, det är det här som Bibeln beskriver som synd, som människans problem. Att vi förgäves försöker finna det överallt annat än hos Gud. Och för mig personligen så var det lite så här, just det här begreppet synd. Jag hade inte riktigt tagit till mig vad det har med mig att göra. Jag har haft förmånen att få växa upp i en kristen familj. Jättetacksam för det. Mina föräldrar tog mig till kyrkan. Gud har alltid varit en naturlig del i mitt liv. Men då när jag började tänka på liksom synd och att Jesus stod på korset, så kände jag att ja, det har jag lärt mig och det har jag hört och jag tror att det hände. Men egentligen, liksom, på vilket sätt berörde och påverkade mig? Jag tänkte mycket på synd som omoral och saker som man inte ska göra. Och jag har alltid försökt att vara en ganska duktig flicka och skärpa mig, så jag tänkte att jag har inte så mycket problem med det där. Tills jag börjar se att när Bibeln beskriver vårt problem så är det inte först och främst de här yttre sakerna och vad vi gör eller inte gör, utan det handlar om att vi inte vågar lita på att Gud är nog. Att Gud är den som verkligen kan fylla oss med det som vi behöver. Och där börjar jag bara se att, ja just det, i kyrkan är det så lätt att stå och sjunga. Du är mitt allt, du är allt som jag behöver. Men sen räcker det med att bara gå utanför här och säga, fast inte riktigt allt Gud. Jag behöver faktiskt en ny iPhone också. Och jag behöver det här, jag vill ha med om det. Jag vill åka dit, jag vill uppnå det. Jag vill att alla ska likea mig, jag vill att folk ska hänga med. Om inte det händer, vem är jag då? Hur var det nu med att du är mitt allt? För när prövningen kommer, när jag inte uppnår resultat som jag hoppats, när jag misslyckas, när saker och ting inte går, jaha, då låg helt plötsligt mitt liv i händerna på så mycket andra saker. Och Gud är inte en Gud som liksom straffar oss för det och liksom skärp dig, Sara. Utan det är precis det som Gud bara vill identifiera. Att du är skapad för något annat, Sara. Du är inte skapad för dig själv. För att ha kontroll. För att låta världen vila i dina händer. För att vara Gud. För att bara veta hela tiden. Du är skapad för någonting annat. Du är inte skapad för dig själv i centrum. Du är skapad för Gud i centrum. För hans ära. Och ena sidan låter det bra. Andra sidan låter det. Men Gud, jag vill ha ära. Och det är det som Gud säger. Jag vet att du vill det. Men det är det som är ditt problem. För du kommer aldrig nå fram. Varför? För jag skapar för någonting annat. Och det är det som blir den här jakten i våra liv. När vi vill liksom matas med att kom igen, bli stark. Finn dig själv, uppnå dig själv. Gör det goda livet, köp ett hus till, renovera köket, gift dig, skaffa barn, alltså, bli bättre på jobbet, få bra betyg i allt det där dåligt. Nej, det är jättebra. Men du kommer aldrig ge dig det som du är skapad för. Därför den berättelse som vi är en del av har en annan huvudperson. Och det är det som vi är skapade för. Och det är därför som Bibeln är väldigt tydlig med att vårt problem ligger inte i att om jag bara får det där, då kommer jag. Utan vårt problem ligger i att vi tror att det är allt annat är just Gud som ska ge oss det som vi behöver. Det är där som Gud kliver in och blir lösningen på vårt problem. För faktum är att det inte bara så att vi hamnar där lite och kan välja, utan det står att vi har blivit förblindade, så att vi har blivit slavar. Så helt plötsligt så kan vi inte ens söka Gud. Vi vill inte söka Gud. Vi vill lyssna på det här andra, att jag kan själv vara Gud. Jag kan själv, det är det enda vi håller på med. Och Gud som har älskat oss så mycket, som har skapat oss, vet att vi är skapade för någonting annat. Och han vet att den synden måste straffas. För att om den inte straffas, så är det ju samma som att Gud också säger, ja precis, ni är skapade för att vara gudar själva. Ni klarar er själva. Nej. Gud vet att det är inte det vi är skapade för. Och därför så behöver den synden som vänder sig i uppror mot Gud, den behöver straffas. Men Gud vet också att vi kommer aldrig kunna leva upp till eller fixa det. Därför Gud själv bestämmer sig för att bli lösningen på vårat problem. Du vet, Guds lösning är Jesus Kristus. Han kom för att dö. Det var ju hela poängen med att Jesus kom. När vi ska tala om Kristus alena, Christ alone, som den här kvällen handlar om. Så skulle vi kunna tala om vilken fantastisk undervisning han hade. Vi skulle kunna tala om hur han levde med lärjungarna, alla under han gjorde. Så mycket som hände kring Jesus. Men hela syftet med varför Jesus kom, det var för att dö. Du vet, redan direkt när första liksom boken i Nya Testamentet ska presentera Jesus väldigt kort, så det första ängeln säger till Josef är, du ska ge honom namnet Jesus. Varför då? Till han ska frälsa sitt folk från deras synder. Johannes döparen som var företrädare och fick bana väg för Jesus, när han första gången ser Jesus komma, så bara säger han, se där är Guds lamm som tar bort världens synd. Och när Jesus själv ska berätta för lärjungarna, men liksom för de hade nu fått hopp om att nu ska han komma här och bli en ny kung som ska ställa allting till rätta. De bara, Jesus for president. Då är Jesus bara, ni har inte fattat någonting. Människosonen har inte kommit för att bli tjänad. Utan varför har jag kommit? Människosonen har kommit för att tjäna och för att ge sitt liv till lösen för många. Det är syftet med varför Jesus kom. Väldigt kort skulle man kunna säga att Christ alone handlar om att Gud genom Jesus gör för oss vad vi inte kan göra för oss själva. Gud ser att vi har blivit fast. Vi ser inte. Det är liksom, Bibeln talar om att vi är andligt döda. Det är inte bara så att vi är lite skadade och Gud kan hjälpa oss. Utan andligt sett så är vi döda. Vi kan inte ens ropa på hjälp. Du vet, om du ser någon ute som kanske varit med om en olycka och ligger skadad, så kanske säger, aj, hjälp, hjälp. Och Gud kommer och griper in. Eller någon kommer och hjälper. Men på det sätt som vi, det beskrivs som hur fast vi är i synden, står att vi är blinda, vi är döda, vi kan inte och vill inte söka Gud. Det är det som är det stora, underbara med korsets evangelium. Det är hur Gud bevisar sin kärlek till oss. Säger där Romarbrevet 5. Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. säger till och med i vers 10, till om vi menar vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans sons död, hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv när vi nu är försonade? Du vet, tron på Gud, det handlar inte om vad vi ska göra för honom. Vi, det enda vi kämpar med, om du tittar snabbt på de här olika akterna, så den första akten är att från honom är allting. Snabbt går vi in i den andra akten, det är vad vi bidrar med. Fallet, vi vänder oss bort från Gud. Vi går in i tredje akten, försoningen med Gud. Allting är genom honom. Den fjärde akten, det handlar om att allting är till honom. Han håller på att återupprätta skapelsen så som det var från början. Och alla de här grejerna, det är Guds verk. Av honom, genom honom, till honom. Vi bidrar bara med en enda sak, vår synd. Om vi tittar på korset så brukar man tala om det saliga bytet. Vi kommer med vår synd. Gud lägger all hans rättfärdighet på oss. Och säger, jag förklarar er rättfärdiga. Inte på grund av vad ni lever upp till, vad ni får till. Utan endast på grund av Kristus. När vi talar om Christ alone så betyder det att hans verk är nog. Hans verk är nog. Och du vet, när vi tappar bort den här berättelsen, då börjar vi komma med alternativa berättelser och alternativa förklaringar. För vilken berättelse du lyssnar du till? Kanske vi lyssnar till berättelsen om att man blir lycklig av att ha framgång, av att ha succé, av att kanske göra en skillnad för massa olika. Det kan vara bra, alltså allt bra saker, men om det är berättelsen, så kommer vi aldrig nå fram. Och då kommer vi hela tiden försöka hitta alternativa lösningar till vårat problem. Ja, men jag når inte fram för att jag måste ge mer pengar till de fattiga. Eller jag måste ha ett bättre jobb. Eller jag måste få vara med om det här. Därför det är berättelsen. Gud erbjuder dig idag en plats i hans berättelse. För vi börjar ofta och tänker att mitt liv handlar ju om mig. Så att jag... Nu börjar filmen, här föddes jag, här kom jag in. Och mitt i livet så börjar jag fundera på, kanske Gud skulle kunna få en liten del av mitt liv. Lite så här på söndagar, lite tid nu och då. Jag lämnar in, jag tränar fotboll, jag går till skolan, gör de olika sakerna. Och så kan Gud få en liten plats. Vet du, Gud är så mycket större än så. Långt innan du och jag fanns, så fanns Gud. Tänk dig att Gud är både huvudrollen och också regissören. Så när Gud redan från början planerar hela berättelsen så vet han redan hur det ska sluta. Men du vet, när du går på en film och du tycker det är lite läskigt och du sitter och håller mamma i handen och du är lite nervös. Vad händer nu liksom? Jag vet, min man Patrik till exempel, han har jättesvårt för när någon huvudperson dör eller något i någon film. Det bara världen går under, för liksom måste bli Hollywood slut på alla filmer. Men du vet, ibland när vi sitter och det är så här spännande i någonting med bara värsta dramat och action och man känner, nej, vad ska hända nu? Vi kanske tycker det är lite läskigt. Så vet vi ju att den som har skrivit dramat, den vet ju redan när filmen börjar hur det kommer sluta. Det är det som är våran trygghet. Det gäller Gud också. Gud står inte just nu och bara helt förvånad. Vad händer med världen? Vad händer med Finland? Det är nästan inga troende här. Och vi håller på att gå under. Hur ska det bli? Kyrkorna dör ut. Du vet, vår Gud är en Gud som segrar. När korset reses, när Jesus dog, så var det inte för att liksom några få stackare uppe i Norden skulle hålla ut. Liksom. Utan Gud vet, jag vet att det är en tid där vi bara mer och mer får komma till slutet av oss själva och bli påminna om, vad handlar livet om egentligen? Vad är berättelsen? Var finner jag mitt värde någonstans? Vad är det egentligen som är fel? För vi kanske ibland tittar ut över världen och undrar, varför är det så mycket krig? Varför händer det så mycket saker? Men jag behöver inte gå längre än till mig själv och undra, vad är det som är fel med mig? Du vet, så många år har jag försökt hålla upp en fin fasad och tänka, ja, ska man vara kristen och ska man väl klara saker? Men ju mer jag börjar förstå Guds standard, för jag kanske jämför mig ibland med människor och tänkte att ja, men jag får ju till i alla fall bättre än henne och jag har inte lika dålig attityd som honom och jag går i alla fall på varje gudstjänst och jag så vet, men jag börjar få se Gud som är alltigenom god, så börjar jag se att till och med när jag gör det som är gott så gör jag det så ofta av helt fel motiv. Jag kanske hjälper någon för att ni ska se mig, för att ni ska tycka att jag är bra. Eller jag söker olika saker och jag kämpar med min insida. Har jag gjort tillräckligt nu? Är det bra nog nu? Vad är gränsen? Vad är reglerna? Hur vet man? Och så kommer någon och säger nåd. Ja, men nåd. Hur vet man en nåd? Vad ska vi göra? Och så bara... Ni kanske tror att jag är så här, liksom, går upp varje morgon och bara predikar för mig själv. Och liksom, kom on Sara, Gud med dig. Vad underbart. Liksom, lite så här lovsångskören i bakgrunden. Och man bara går in och tar en dag. Man kan ibland tro ibland att pastor eller ledare, de bara vaknar upp och lever bara såna underbara liv med Bibeln så här under. Liksom, har lite FaceTime med Gud och lite olika saker. Ja, men du vet, alla vi människor, vi upprepar den här berättelsen varje dag. Vi kan få vakna varje morgon. Få lyfta vår blick och veta att allting startar med Gud. Men i det så möter vi också varje dag vår egen brutenhet. Våra tillkortakommanden, hur jag skriker på mina barn, hur jag kämpar med mig själv, mina olika tankar. Och i det så kan jag få leva i att allting är genom honom. Och han håller på med ett verk. Jag kommer hela tiden få fortsätta kämpa i det här redan nu, men ännu inte, för jag faller dit. Men jag vet att allting är genom honom. Han håller på att åter liksom skapa, förnya oss inifrån och ut. Han vill inte bara be dig att du skärp dig, putsa på ytan, bli lite bättre, bli lite snällare, bli lite godare, utan Gud säger att allting är från mig, allting är genom mig och allting är till mig. Därför är det jag som vill börja göra ett verk i dig, där jag börjar förvandla dig inifrån och ut och ge dig en ny längtan, ge dig nya begär. Det är inte saker som vi gör för Gud, utan det vi kan hela tiden få kapitulera. Det är ju våran del här, bara säga Gud, fortsätt ditt verk i mig. Tack för att korset är nog. Kristus är nog. Kristus blir mitt allt. Vi ska gå in i avslutning nu och lovsångsteamet kan börja förbereda sig för att vi ska få ta en stund inför Gud. Låt oss läsa Romarbrevet 11:36 en gång till. Av honom, genom